Då ska vi se. Dagens text och temat idag är samhällsansvar. Ett tema som man kanske inte så här går igång på superhårt och känner. Men det är ju faktiskt inte helt enkelt att leva i vårt samhälle idag. Utöver liksom en 40 timmars arbetsvecka eller hur vår vardag ser ut. Att dessutom brottas med och stå inför ett väldigt polariserat samhälle. Där det är åsikter åt vänster och höger och det är värderingar. Och det är också ett problem att vi ofta söker oss till att vilja hitta konsensus. Vi gillar att vi tänker lika. Men vad händer då när det där börjar skava? Och dagens text adresserar just det här. Vad händer det? Vad händer när det börjar skava mellan det som är stat och det som är tro eller kyrka eller religion? Och Jesus vill liksom lära oss att navigera i det. Men jag tänker att vi börjar med att be tillsammans för den här stunden. Jesus, vi tackar dig att du är här. Kungars kung och herrars herre. Vi tackar dig att du är här och att du vill möta oss. Och vi ber att du helige ande också öppnar vår blick den här förmiddagen. För vad du vill tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Söndag förmiddag. Jag brukar tänka typ den här stunden är lite som att man sätter sig i tv-soffan och slår på och så är det ett avsnitt gång av Friends. Har ni kollat på det någon gång? Alltså man har typ koll på storyn. Man vet ungefär vad som händer. Man har då inte sett avsnittet från början, men man kan ändå fatta typ vart man är. Och så nöjer man sig med att ändå haka på. Typ så är det när man läser söndagens text, tycker jag. Att så här, jag vet inte riktigt vart vi är i berättelsen, men jag känner igen mig. Den här Jesus, han är jag väl bekant med, men liksom, vart är vi någonstans? Jag tänker att vi ska börja lite där med bakgrunden bara. Vart är vi någonstans? Jesus har precis ridit in i Jerusalem. I kapitlet innan så läser vi om hur han kommer ridandes på en åsna och folket välkomnar Jesus som kung. Och det här får ju liksom fariseerna att lite bli triggade. De liksom kommer igång av att vilja få fast den här Jesus. Så spänningen är liksom olidlig. Och den här spänningen mellan Jesus och fariseerna blir så förtätad. Men att Jesus välkomnas som kung, det är liksom det första viktiga att ha med oss in i dagens text, att ha i bakgrunden. Jesus är kung, det är den bibliska berättelsen. Och när Jesus rider in i Jerusalem så rider han raka vägen till templet. Och vad han gör där är kanske inte det som många väntar sig. När han kommer dit till platsen som ska vara ett gudshus fyllt av bön så möts han av att kyrkvärdarna inte har skött sitt jobb. De har liksom byggt ett Mall of Scandinavia på kyrktorget där de liksom håller på med handel och liksom sysslar med sånt som Jesus inte tycker sig passar på den där platsen. Så han gör det enda rätta, han river stället. Alltså han liksom går bananas. Jag hade verkligen velat vara där och se hur Jesus bara kastar allting upp och ner. Och så läser vi vidare hur Jesus stannar kvar vid tempelplatsen och lama och blinda kommer till honom. Och han ber för dem och de blir friska, de blir helade. Och fariseerna undrar, var får han den där makten ifrån? Det är någonting med den där auktoriteten som Jesus har. Vart har han fått tag på den? Och de blir tjuriga och liksom inleder ett samtal med Jesus. Där de frågar honom, vart ifrån får du den här auktoriteten? Och Jesus är lite som en femåring som säger, det tänker inte jag berätta. Men det han istället gör är att han berättar tre liknelser. Som på olika sätt liksom presenterar ett rike eller en bild där Jesus är kung, vad vi förstår. Och kungen välkomnar hem till sig. Där kungen bjuder in till en bröllopsfest. Där han anförtror en vingård där det är söner. Och Jesus liksom med det här berättar om hur han längtar efter att få ha gemenskap med sin familj, med sitt folk. Och det är den andra bilden jag liksom vill ha i bakgrunden av berättelsen. Så att Jesus är kung och kungen längtar efter gemenskap med oss. Så kommer vi till dagens text. Och fariserna ställer den här kniviga frågan som de tror ska fälla Jesus. Eller rättare sagt så läser vi att det är inte fariserna som gör det, utan fariserna skickar sina lärjungar att göra det här. Det började ringa någon klocka för mig när jag läste den här texten. Så här, det här är en metod jag känner till. Alltså ni vet så här, när man var liten och man ville ha någonting, man såg liksom, man hade målet sikte, men så fattar man, mamma och pappa kommer inte gå med på det här. Vad ska jag göra? Man skickar småsyskonen. Det funkar alltid. Så liksom, så de kommer fram och smörar lite för Jesus och säger, du som är så skön kille, du som är så rättvis och god. Och liksom inleder den här konversationen med Jesus. Och så ställer de den här frågan, ska man betala skatt till kejsaren? I grund och botten är det här en fråga om, vem ska vi alliera oss med? Är det Gud eller är det staten? Är det Gud eller Rom? Är det Gud eller Caesar? Och det här är liksom en sån knivig fråga, för att svara Jesus ja, ni ska betala skatt. Då är det som att han hugger en kniv i sitt eget folk och säger, jag bryr mig inte om att ni är förtryckta. Att Rom har ockuperat er mark och att ni lever under förtryck. Men om man säger ja, så har fariserna med sig några som kallas herodianer, alltså allierade med Caesar, som kan fälla honom för det också. För att det ses som ett uppror att inte betala skatt. Så ska man betala skatt till kejsaren? Jättebra fråga. Och det är ju en fråga även idag. Eller så ska vi som kristna betala skatt? Jag fattar ju att det är lite annan situation liksom i dåtidens Rom med Caesar och så här. Jag får inte riktigt som Caesar-vibe av Ulf. När jag läste igenom den här predikan för min man igår så sa han, vem är Ulf? Så här, just det, exakt. Det säger någonting om det politiska klimatet. Det är nog lite annorlunda i Sverige idag än vad det var i Romariket. Alla visste vem Caesar var. För att han hade en sån inflytande roll och en väldig makt. Liksom. Men frågan är ändå viktig. Alltså, hur förhåller jag mig i relation till Gud och i relation till stat och relationen däremellan? Och liksom i samhällets polarisering och liksom åsikter och värderingar. Hur navigerar vi det där? När vi ombeds liksom uttrycka våra åsikter. Vad gör vi? Låt oss börja med att ställa en fråga. Var Jesus politiskt neutral? Det kan ju vara en sån fråga som är lite så här, skavig kanske. Och nu pratar jag inte om så här, var Jesus vänsterpartist? Eller var Jesus KD-anhängare? Alltså det är inte den frågan jag är ute efter. Men hade Jesus tjänst politiska konsekvenser på något sätt? Jag tror att det finns en tendens att se Jesus ibland som politiskt neutral. Att han går omkring med sina lärjungar, han lär dem att älska, att ta hand om varann, att vara goa med den som är fattig, att bjuda in den som är ensam och så här. Men så fick liksom Caesar och judarna hålla på där borta och bråka. Men Jesus skötte sitt med sina anhängare. Superneutralt. Men jag tror inte att det var riktigt så. För judarna det första århundradet så var liksom den judiska lagen, diskussionerna om helighet, renhet, allt det där var superpolitiskt. Så när Jesus lär också sina lärjungar att be för sina fiender, att ge sin mantel och gå den extra milen för den som ber om det, så fattar ju de att det också handlar om romarna. Hans undervisning om etik var liksom något som skar igenom hela den romerska kulturen. Hans syn på man och kvinna. Och hans syn på den sjuke, den fattige, den ensamme, änkan. Hans blick och i hur han mötte människor, det gjorde någonting. Inte bara med det religiösa klimatet, men också det politiska klimatet. Så när han går in på tempelplatsen och river Mall of Scandinavia, så är inte det bara en liksom opolitisk handling. Det är nästan en aktivistisk handling för att visa att mitt rike är på väg. Och Jesu rike, det är inte ett andligt rike format av bara tankar och idéer, utan det är ett fysiskt, ett verkligt rike som är på väg. Där han är kung. Och en stor del av liksom uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, den bokens budskap handlar just om det, att vara allierad med Gud. Och att det får konsekvenser, att vi kan inte alliera oss med makter som förtrycker, som utnyttjar människor. Utan vi kallas till att följa lammets exempel, som ger sitt liv i uppoffrande kärlek. Det är kyrkans kallelse. Och jag tror att det får politiska konsekvenser. Så ska man betala skatt till kejsaren? Även om det är en väldigt bra fråga, så ser också Jesus att det inte är där fariseernas hjärtan är. Det är inte därifrån den här frågan kommer. Han fattar den politiska laddningen. Och motivet är uppenbart att de försöker sätta dit Jesus. De är avundsjuka och har liksom en stor avund på den popularitet som Jesus har vunnit hos folket. Han ser igenom de här fromma maskerna som ger sken av att de vill följa Gud, men egentligen har egna motiv. Han ser igenom allt det där. Men han svarar ändå på frågan. Han säger, vems bild och vems namn? Han tar den här frågan på allvar. Han liksom zoomar ut från det här antingen eller. Och så ställer den här pedagogiska frågan som en treåring kan svara på. Vems namn och vems bild är på myntet? Och de svarar Caesar. Ja, det var ganska lätt. Så säger Jesus, ge då kejsaren det som tillhör kejsaren. Och Gud det som tillhör Gud. För vissa kan det här kanske vara att man ser att Jesus försöker fly problemet. Att liksom, ja men ge till kejsaren det han ska ha och så ger du Gud det han ska ha. Men jag tror att det är fel sätt att förstå vad det är Jesus gör. Vid det här tillfället så sätter Jesus ner foten. Det är liksom en direkt påminnelse till oss om vilka vi är. Mitt in i den här skakiga, polariserade världen. Om vilka vi är och vilka vi tillhör. En hänvisning till första Mosebok där Gud säger när han skapar människan att det här är min avbild. En påminnelse om vår identitet, om vårt syfte, vår mening. Att bära hans bild in i den här världen för att berätta om vem Gud är. Om att han älskar oss mest i hela världen. Och precis som myntet avbildar Caesar, så är du och jag avbilder av Gud och tillhör honom. Därför säger också Jesus, vem ger du dig till? Vi brukar idag prata om att sälja sin själ. Vem säljer du din själ till? Men det är också en påminnelse om vem Gud är och allt skapat. Att det här är inte en presentation av en tvådelad världsbild där halva jordklotet tillhör Caesar och halva jordklotet tillhör Gud. Nej, Gud är den som har skapat hela universum. Han har gett oss hela livet och allting hålls samman genom honom. Så hur förstår vi då Caesars, igår när jag skulle öva också, alltså Caesars makt i förhållande till Gud? Jag har tre punkter här. Den första är att Caesars makt har sitt ursprung i Gud. Alltså att Gud är alltings givare. Jesus säger i mötet med Pilatus, du skulle inte ha någon makt om du inte hade fått den från ovan. Men därför är den också, som andra punkt här, makten är begränsad och inflytandet är begränsat. Det är bara Gud som har obegränsad makt. Så om det är någonting i Caesars makt som står emot eller går emot Guds vilja och lag, så står Guds lag och vilja över Caesars makt. I Apostlagärningarna så kan vi läsa att vi måste lyda Gud mer än människor. Och det är en sån påminnelse om en temperaturmätare som vi kan checka Caesars makt med. Funkar den eller funkar den inte i relation till vad Gud har talat och hur han ser på oss människor? Men vi förstår också, den tredje punkten, Caesars makt utifrån vårt förhållande till vår efterföljelse. Alltså, Gud kallar oss att respektera strukturer som finns i världen. Överheter kan det kallas ibland, men liksom våra föräldrar, eller en lärare, en polis, eller en ledare. För att Gud har tänkt ordningar, strukturer. Men det är inte detsamma som att lita blint på strukturer eller ordningar. Men vi är liksom kallade att så gott det går respektera dem. Och här är vi beroende av den heliga andes ledning och urskiljning för att veta när det är dags att sätta ner foten eller så. Och det verkar som att genom att ge Caesar det Caesar ska ha, så hedrar vi också Gud på något sätt. Verkar vara vad Jesus säger. Och det är lätt hänt, tänker jag, att vi ibland delar upp det som tillhör Guds rike som skilt från någonting som är det fysiska. Att Guds rike kanske är de här gatorna av guld. Att det är den eviga pilgrimsfärden och tillbedjan vid tronen. Och så har vi det jordsliga riket som är vardagen, pappersarbetet, mötena, skolan och allt det där. Men Jesus säger här att allting tillhör Gud. Det påminner sig om att det finns ingenting i våra liv som inte tillhör Gud. Eftersom att han ytterst har skapat allting. Och ibland så är det som att vi blir upptagna med det jordiska. Att vi också glömmer att det också talar om honom. Och att det också handlar om honom. Att vi en dag kommer få stå inför honom. Det står i slutet av texten att fariseerna blev förundrade. Men att de sen lämnar honom och gick sin väg. De kanske var hungriga. De kanske var lite trötta. Eller så kanske de kände att vi har fått det vi behövde. Vi kommer inte längre. Eller så var det någonting som tog emot. Jag vet inte varför de rörde sig bort från Jesus i den stunden. Men det som finns en kallelse till var och en av oss. Att göra det motsatta. Att få förundras och välja den goda delen. Att bli kvar. Att stanna kvar hos honom. Att erkänna honom som den kung han faktiskt är. Jesus, han ser ju igenom de här motiven. Och han tar emot det. Han ger en liten käftsmäll och säger, hycklare, vad håller ni på med? Men han påminner oss också om vilka vi är. Att han har skapat oss så att han vill ha med oss att göra. Det är som att han liksom tar ner oss på jorden. men samtidigt också lyfter upp oss i skyn och ger oss vårt sanna värde, vår rätta plats i den här skapelsen. Att vi är älskade av honom, dyrbara i hans ögon. Men Jesus visar också oss i dagens text att rikena på jorden är förgängliga. Alltså de kan komma med storhet, med rikedom, med makt och ära, men en dag kommer allt det där ta slut. Och i slutändan har de ingenting att komma med i ljuset av hans härlighet, av hans välde, av det rike som aldrig kommer förgå. Och vi lever med den kungen redan här och nu, som bjuder in oss att ta del av det riket. Där Jesus är statschef och säger, så här gör vi här. I det här riket älskar vi varann. I det här riket så uppmuntrar vi varann. I det här riket så ser vi till den ensamme. Vi ser till den fattige. Vi tar hand om änkan. Det är den struktur, det är den kultur som Guds rike är präglad av. Och där faktiskt kungen själv bjuder in oss. Aldrig fått den inviten av Ulf faktiskt. Men Jesus, han bjuder in oss till det här riket. Så bara en till sak, sen är jag klar. I morse när jag skulle bara ladda upp inför den här dagen, så satte jag på en liten spellista, och så kom det på en, har ni en sån shuffle-funktion eller radio kanske det heter. Det kom på en låt som man inte har inlagd. Och så var det den här gamla dängan, He's got the whole world in his hands. Så tänkte jag, oj oj oj, det här var länge sedan. Men så var det som att den heliga ande bara fyllde mig så, och det blev en sån påminnelse om, också utifrån den här texten, vilken trygghet att det är han som har världen i sin hand. Och ja, det kan väcka frågor. Om han har världen i sin hand, varför ser det ut så här? Varför händer det här? Varför är mina omständigheter på det här sättet? Men samtidigt så är det också det enda hoppet vi har. Att han faktiskt har världen i sin hand. Och att vi har full tillgång till honom här och nu. Och kan sträcka oss mot honom som också har all makt. Och be om förändring. Och vara del i den förändring som han också längtar efter för den här världen. Vi ber. Jesus, tack. Tack att du har kallat oss. Att du kallat oss var och en vid namn, att du känner oss. Att du vill ha med oss att göra. Och tack att du mitt i den här trasiga världen bjuder in oss till att få se ditt hjärta mitt i det här. Och du är den bästa kung man kan få, Herre. Vi har sett ditt ledarskap, du tvättar fötter. Du möter den utstötte. Du bjuder in. Låt det få prägla våra liv och låt det få prägla vår församling, Herre. Ditt sätt att göra saker. Och vi längtar efter mer av dig i den här världen. Och vi ber att du ska få bli stor och vi ska få bli mindre. I Jesu namn. Amen.